Vad roligt det är att vara här igen och roligt att se er, som han sa som fick glasögon. Men det har inte varit så illa, utan jag har sett er innan också, men nu är det ju ett och ett halvt år sedan och jag behövde det här för att kunna se ansiktsuttrycken allra längst ner också, så att det blev ju jättebra. Nej, men det är riktigt gott. Jag tycker om att vara här. Det är en väldigt god församling. Ni är Herrens församling. Och det uppskattar allra mest, det är äktheten och troheten mot Guds ord. Det är nog era finaste smycken. Sen kan man både ha och mista allt det andra med popmusik, höll jag på att säga, och olika uttryckssätt och sådär. Och det behöver inte vara fel att följa med, det är inte det jag säger, men jag säger inte heller att ni inte gör det. Men jag tänker, ibland blir det så mycket fokus på de frågorna. Men det Herren söker efter, det är trohet och äkthet. Gud belönar trohet mycket mer än våra prestationer. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Herre, tack för att du är här just nu. Att du vill styrka oss. Du vill uppmuntra oss. Och idag så vill du öppna våra ögon, heligande, till att kunna se hur du har lett oss. Att kunna känna igen saker som vi har varit med om och förstå att, men det var ju du, helige ande. Så att vi kan ta de erfarenheterna med oss när du leder i fortsättningen. Tack att du vill göra det. Du har inte omyndigförklarat någon enda utav oss. Utan var och en har fått ta del av din helige ande. Ingen är omyndig förklarad. Halleluja. Utan Herren har funnit dig både värdig och myndig att få vara bärare av hans helige ande. Inte på egna förtjänster, genom lammets blod. Halleluja. Genom nåden. Tack Herre. Kom nu och öppna våra hjärtan och våra sinnen i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, men det är precis där. Det bara kom liksom till mig när vi har satt här innan nu precis. Gud har inte omyndig förklarat någon av oss. Utan varenda en vill han leda av oss. Han har inte hoppat över, det var inte varannan. Så här, du vet, man räknar i skolan, 1, 2, 1, 2, 9, 1, den ställer det, 2, där. Nej, Gud han räknar en till. Alla som säger ja i sitt hjärta. Visst är det underbart? Han älskar dig, han har sett dig. Du är utvald av Gud. Om du har sagt ditt ja till honom så är du utvald av honom. Att vara ledd av anden. Jag tänker att vi ska börja där. Vad har liksom anden, vad är det för principer som gäller när den helige ande leder oss? Jo, då finns det några stycken här som jag kommer att gå igenom, och har du penna eller bra minne så ta gärna med dig dem där så du kan återkomma till det. Men om vi börjar med den här själva principen av hur anden leder oss, så är det mer än något annat, anden leder ifrån insidan. Här inne. Det är därifrån som den helige ande leder dig. Det är ytterst sällan som någon har varit med om eldskriften på väggen, inte sant? Det har hänt, det är bibliskt, men det är ytterst sällsynt. Men här inne i hjärtat, där inifrån, där är det väldigt vanligt. Väldigt vanligt. Och de gångerna som man kanske inte visste om det, så kanske, som jag sa innan, kanske att du idag kan få både upp ögonen för någonting som du kan tänka framöver när du möter det, och kanske också att du kan få en bekräftelse på saker som har hänt när du har känt det. Vi kommer att dra lite grann kring det. Romarbrevet 8:14. Där står det: ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner och döttrar, alltså Guds barn. Alla som drivs av Guds ande. Hur är det där drivet? Ja, men det är som en inre maning, det är som en inre vilja, det är som någon, ja men det här känns rätt, säger vi ibland. Men den som drivs av Guds ande, som låter sig drivas av Guds ande. I Ordspråksboken 20:27 står det att anden i människan är en Herrens lykta. Anden i människan är en Herrens lykta. Vad har lyktan för funktion? Ja, men en lykta är ju, det vet vi ju ifrån att när vi läser ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Lyktan, den lyser upp det där som är dunkelt, det där som är svårt att riktigt, alltså det, jag ser inte riktigt. Om vi skulle släcka ner här helt och det hade varit mörkt ute och vi ska gå ner, för alltså, jag vet inte exakt, men jag anar någonting och jag får titta noggrant, så jo, men där är nog ett trappsteg och det blir liksom lite svårare, lite fumligare. Är det totalt bäckmörkt, då går man ju så här alltså, och känner med foten lite framför och så. Guds ande lyser upp och gör att vi förstår. När den heliga ande får komma in och liksom lysa upp vår ande, så blir det också att vi ser klarare saker som vi inte annars kan förstå med bara vår mänskliga hjärna. Men anden uppenbarar någonting. Kanske har du varit med om situationer när det är precis så där. Du känner någonting, antingen är det positivt att du instinktivt liksom känner det där är rätt, det där är bra, det där är sant. Eller att du tvärtom kan vara i en situation där du bara känner att det är som att varningslamporna lyser. Det är någonting. Jag kan inte sätta fingret på vad det är. Jag kan inte riktigt förstå det. Det kan vara ett nytt jobb till exempel. Säg att du har sökt ett jobb och du har fått det. Det var precis det du ville ha innan. Det var precis det där. Och sen så när du väl ska liksom tacka ja, så är det som att det bara... Det här, jag får inte frid över det här. Så leder den heliga ande. Då är det inte bara våra mänskliga sinnen. Det är inte bara vårt förstånd, vårt förnuft. Gud kan använda det också. Men då är det någonting som bara säger, nej, det här går inte. Den heliga ande lyser upp. Kanske att det också är någonting som du... I samma situation, samma exempel, att det är någonting som du bara känner, nej, här är någonting, alltså det är något som pågår här som gör att jag ska inte vara här. Eller så är det tvärtom, att känna, här är något som pågår som inte är bra, men jag känner att jag ska vara här. Är du med? Är det väldigt luddigt? Det kommer bli lite klarare, men vi börjar här. Ta några bibliska exempel från apostlagärningarna. Det var ju så, det är ju liksom den heliga andes bok kan man säga, hur han använde de som ville gå ut. Apostlagärningarna 8:29. Så står det att då sa anden till Filippus: gå fram till vagnen och håll dig tätt in till den. Kanske att du känner igen och kommer ihåg vad som sen hände. Det var den etiopiske hovmannen som var på resa. Och han läste någonting som han inte förstod. Men Filippos höll sig tätt in till och sa: förstår du vad du läser? Nej, men du skulle kunna göra det om ingen vägleder mig. Ja, hoppa upp i vagnen. Och så talar han om. Och sen så en liten bit längre fram så: men här finns ju vatten. Vad är det som hindrar att jag blir döpt? anden sa till Filippos. Hur talade anden? Var det med de öronen? Nej, inte vid det tillfället anden talade. Men han talar in i hjärtat. Det är som en inre röst. Apostlagärningarna 11 och i vers 12. Så är det, då handlar det om Petrus. Han är uppe och han har sett en syn och så vidare. Och det handlar om Cornelius hus, om jag minns rätt. Så står det att anden sa till mig att jag skulle följa med dem utan att tveka. De sex bröderna här följde också med mig och vi gick in i mannens hus. Anden sa till mig att jag skulle följa med dem utan att tveka. Här fanns det alltså mänskliga tankar som egentligen, nej, vi gör inte så här. Det här stämmer inte med hur vi brukar göra. Men anden gav honom ett grönt ljus, klartecken. Nej, den här gången Petrus ska du följa med. Det här är bra. Apostlagärningarna motsatsar, eller alltså Apostlagärningarna kapitel 16 i vers 7. Så står det, när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien. Men det tillät inte Jesu ande. Det var ju kanske inte som en liksom osynlig men verklig vägg som de bara sprang in i och att det inte gick. Nej, det var ju på insidan. Jag kan inte, jag gör liksom våld på mig själv. Jag kan inte, jag får inte det. Jag har inte den inre sanktionen, säger vi ibland. Jag får inte frid över det, det går inte. Det tillät inte Jesu ande. Så om vi ska försöka bena ut några av de här sakerna då. Vad är, för här var liksom lite princip. Alltså anden bor ju i hjärtat. Det har vi ju pratat om innan under de här 3 åren. Att anden är en person. Tidigare så var han ju för kungar och präster och så vidare. Men nu säger Jesus att han är för alla som tror. Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig. Det var det enda. Det är det enda vi behöver liksom visa upp. Den som tror på mig ur hans inre ska det strömma levande vatten. Som skriften säger. Den som tror på mig. Allt som behövs. Den kommer att lära känna den helige ande om man vill. Men det är där. Så hur känner man då igen andens ledning? Han bor alltså på insidan. Paulus säger, vet ni inte att ni är tempel för den helige ande? Och att Guds ande bor i er. Han är här inne. Så hur kan man känna det här då inom sig, andens ledning på olika sätt? Ja, men nummer ett, andens ledning kan kännas igen på den djup känsla av inre frid. Den är ett väldigt säkert kännetecken om du känner friden över någonting. Eller om du känner ofrid över någonting, då gör du klokt i att stanna upp och vänta lite och så att du kan förstå varför du känner ofrid. Det kanske visar sig. Eller så är det bara nej direkt, men följ friden i hjärtat. Det är ett av de bästa sätten att vara ledd av heligande. Och vad är bibelstödet för det? Jag är Kolosserbrevet 3:15. Där står det, låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp och var tacksamma. Ordet regera i det här stycket, det betyder ge direktiv. Ge direktiv, alltså låt Kristi frid ge direktiv. Använd det på det sättet. Eller kontrollera innehållet eller det som sker. Låt Kristi frid regera ge direktiv, kontrollera eller bestämma. Låt Kristi frid bestämma om det är bra eller dåligt. Det kan också betyda att vara domare. Visst är det intressant? Låt Kristi frid vara domare över det som du möter. Så att du kan bedöma. Inte bara efter vad vi ser och vad vi hör. Utan när vi ser och hör så bollar vi ett steg till. Hur känns det här inne i hjärtat? Kristi frid får vara domare. Om det här är bra, om det är sant eller om det här är något annat. Vad det nu än är vi möter. Så med andra ord, den helige andes ledning kommer att åtföljas av en djup frid. Även om det skulle innebära att du tvingas ut på någonting som är att ta steget utanför båten. Vilket i sig kan vara lite skrämmande. Eller hur? Att göra någonting som man vet, nu har ju inte jag kontrollen längre. Nu lämnar jag över till dig, men jag gör mig själv till ett verktyg i din hand, Herre. Verktyget kan inte göra någonting, men i mästarens hand så kan det. Att ställa sig där kan vara lite skrämmande till en början. Men när vi prövar det gentemot frid i hjärtat så kommer vi ändå att känna, jo, jag ska göra det. Följ friden i ditt hjärta. Det var alltså nummer ett. En djup känsla av inre frid. Nummer två. Så kan andens ledning också kännas igen på ett djupt inre begär. Vi kan ju ha många olika typer av begär. Det vet vi ju. Köttet har ju definitivt en massa begär. Men det kan vi känna skillnaden på. Men det där, ett djupt inre begär. Låt oss gå till bibelordet, vad det står i Psaltaren 37:4. Där står det, ha din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Ha din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Och faktiskt så har det den praktiska innebörden som blir ännu lite tydligare när man läser det på engelska. För ibland så är det ju så där att det blir svenska språket är lite begränsat i en del avseenden. Men den innebörden blir faktiskt så här. Att han vill ge dig ditt hjärtas begär. Alltså kanske ännu mer än att han vill ge dig vad ditt hjärta begär, så vill han ge dig ditt hjärtas begär. Alltså han lägger ner sina begär så att de blir dina begär. Var du med på den? Alltså han vill inte bara ge dig ditt hjärtas begär, han vill ge dig begären som ska vara i ditt hjärta. Han vill lägga ner sina begär i ditt hjärta så att du tar dem som dina om du har din glädje i honom. Och vid mer än ett tillfälle så har jag, när jag har sökt liksom Guds vägledning för olika saker, så har liksom den helige ande frågat, men vad vill du göra? Vad vill du? Vad längtar du efter? Vad skulle du vilja se? Vad vill du? Så en ganska bra fråga att ställa sig, eller som man också kan ställa som i själavård eller så här. Det är en väldigt relevant fråga. Det är om du söker djupt i ditt hjärta. Vad vill du göra då? Vad är din största längtan? Om du söker djupt i ditt hjärta. Det där är väldigt ofta den helige ande som har lagt ner någonting, som vill göra någonting. Då behöver vi inte tänka mänskligt med begränsningar, fast det går ju inte. Vi behöver inte tänka först och sen direkt hoppa över det, utan säga: jag vet att du förmår, helige ande, och att du har lagt ner. Om du har lagt ner det här begäret till mig, då har du ju gjort det för att du vill att jag ska kunna gå in i det. Men då är det du som leder mig. Vi behöver aldrig tänka att vi ska armbåga oss fram. Om det nu hade varit den högsta drömmen att få spela här framme en gång. Jag bara tar något snabbt påhittat, dåligt exempel. Om det hade varit min största längtan att någon gång liksom få spela flygel här framme inför, så behöver man inte gå fram och fråga varje söndag. Så. Eller försöka att armbåga sig fram och verkligen försöka att visa, utan nej, den helige ande kommer att leda dig. Men om du är villig i ditt hjärta, och möjligtvis att när tiden är inne och du känner nu ska jag fråga, då är det öppet. Det var inget jättebra exempel, men jag hoppas att du kan förstå vad jag är ute efter. Alltså, du behöver inte ta dig positioner, du behöver inte armbåga dig fram. Du behöver inte se till att Guds plan går i verket, men du ska vara trogen honom, så kommer han att öppna dörrarna för dig. Trohet, det är något som Gud belönar mycket mer än våra prestationer. Och det finns ingenting för stort. Det finns ingenting för stort. Saltaren 2:8 säger: begär av mig så ska jag ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Gud kan tala sådana saker genom sitt ord till dig och mig. Det är inte alltid det låter sig göras att sen berätta det för sina grannar, eller att stå framme inför en församling och berätta att jag har fått det här ordet. Det behöver man inte göra, det kan skapa problem. Det kan göra att det blir mycket svårare. Men Gud kan tala sådana saker till dig när du är i bön. Helige ande kan säga detta som en viskning in i ditt hjärta. Därför att han har tänkt någonting för dig i Nybro. Han har tänkt att du ska vara med och bana väg för någonting som människor kanske skulle skratta åt. Men det behöver inte du bry dig om, därför han som du tror på är mäktig att föra dig in i det som han har bestämt. Inga begränsningar, för den helige ande har inga begränsningar. Utan om du har hört Herrens röst, om du hör Herrens röst idag, så förhärda inte ditt hjärta. Utan var lydig och säg: okej, visa mig då. Okej, jag vill. Jag vet inte hur, men du får visa mig. Ett, en djup känsla av inre frid. Två, ett djupt inre begär. Tre, andens ledning kan också kännas igen på ett flöde av gudomlig kärlek. Alltså, Gud är kärlek, säger Bibeln. Gud är kärlek. Och Fadern, Son, Helige Ande, de är ett. Alltså, den helige ande är också kärlek. Han som bor i dig. Och det kan finnas tillfällen, det är inte länge sedan som jag själv upplevde detta, och det finns andra tillfällen att referera till, när man bara kan känna, alltså när man, det är en oförklarlig kärlek till en människa som man bara känner, alltså jag bara tycker om dig, jag vet inte vad det beror på. Och det här, nu pratar vi inte om kötslig kärlek eller liksom attraktion eller så. Det här är någonting annat som också kan vara farligt. Alltså om vi börjar på blanda andlighet och så där, vi känner, ja, vi kan nämna namn på församlingar där det har varit ganska svårt att skilja på de sakerna. Men det finns någonting väldigt rent och sant i när Gud leder genom sin kärlek. Det kan också vara tillfällen när det är personer som man egentligen... Alltså egentligen så funkar inte alls den personlighetstypen på mig eller på dig kanske. Och egentligen är det en personlighetstyp som jag blir bara irriterad. Jag orkar inte med, jag klarar inte av den typen. Ni är ju inte sådana, men jag vet att ibland så kan jag falla där. Men då jag kan också få uppleva, men alltså... Jag bara älskar den personen. Och det är väldigt ovanligt att jag älskar den personen. Men jag bara känner det. Flöda med det. Alltså, försök. Låt den helige ande få leda då till den personen. Det exemplet som var senast, så bara känna. Jag vill be för den personen. Jag bara känner det. Jag vill be för den personen. Det var en sån här miljö. Och jag frågade om jag fick lägga händerna på B. Ja, det fick jag. Och Guds ande kom så starkt. Så nära. Så äkta. Och gjorde liksom ett arbete på djupet. Av själavårdande slag. Våga gå med det där. När du känner att ja, men det finns någonting där. Herren liksom leder manar, men våga söka det där, eller våga se vad det är för någonting. Lite som den brinnande busken. Ja, gå fram till den, lite försiktigt, se vad är det här. Det kan hända att det någon gång som, nej men det var ingenting, nej då var det ingenting. Men den helige ande, han är känslig. Och han märker när du och jag, vi övar upp vår känslighet, vår vilja att vara känsliga för honom. Vår vilja att lyda när han kallar och manar oss. Så det kan man också känna igen på. Och sen är det då nummer 4, och jag tycker den är liksom lite intressant när vi nu har varit inne på de här från insidan, inre frid, inre begär, gudomlig kärlek. Och sen kan det då vara så här, ett vanligt sunt förnuft. Anden kan leda med vanligt sunt förnuft. Det är ingen motsättning mot att vara ledd av anden. Sunt förnuft och anden är inte varandras motpoler. De är inte inkompatibla. Utan de går att kombinera. Nu ska man kanske inte då, utan då är det när man inte har något av de andra att gå på. Om man nu inte känner något speciellt tilltal. Man känner inte någon speciell frid. Man känner inte, nej, inget speciellt av de här jag varit inne på. Då kommer man väldigt långt. Alltså går du då på vanligt sunt förnuft, då kommer du inte att gå fel. Nu ska vi inte då ta den där genvägen och säga, men jag går bara på sunt förnuft alltid. Nej, men då tappar du den där spänsten av den helige ande. Men det är bra att komma ihåg att man behöver inte se dem som motpoler eller ovänner, utan känner du ingenting av det andra, då funkar sunt förnuft väldigt bra. Du vet, den helige ande, vi är ju skapade av Gud. Den helige ande bor i oss. Den helige ande har all kunskap och vishet och ser och förstår långt mer än vad vi gör. Så när han är här på vår insida så verkar han i vår vilja och i vår gärning. Alltså vi har tillgång till den helige andes vishet. För han bor i oss. Om vi bejakar honom så har vi tillgång till den helige andes vishet också. Vilket gör att det här sunda förnuftet, att ja, men det här verkar klokt och bra, vi går på det. Om det är så att inte du känner någon total ofrid komma då, för då är det dags att bromsa. Men annars så funkar det. Så man behöver inte ha liksom ett tilltal för varje litet beslut så där man stiger upp på morgonen, utan man går med den helige ande, är lyhörd för när han vill visa på olika sätt. Man kan säga så här också, det är inte alltid som det är bön och fasta som är svaret på allt när vi ska ha vägledning. Utan vi kan faktiskt börja agera som om du har den helige andes vishet inom dig. När du inte har något av de andra att gå på. En annan sak för att då hamna rätt, det är vikten av att känna till skriften när man blir ledd av helige ande. Skriften är alltid grunden. Och den stora merparten av Guds vilja för våra liv, den hittar vi i bibelordet. Så därför, när vi känner skriften, så känner vi också Guds vilja i olika situationer, även om vi inte har fått ett särskilt tilltal. Så det är viktigt. Och Guds ord, den är liksom standarden på något sätt som vi alltid prövar det som vi uppfattar som andens tilltal. Vi prövar det mot skriften. Så att vi vet att Gud kommer aldrig att gå emot sitt ord. Anden kommer aldrig att leda oss i strid med skriftens tydliga läror. Så vi håller oss till skriften. Och jag har väl sagt det tidigare, men jag tycker det är ett bra exempel. Det står: den helige ande berömde folket i Berea för att de prövade det som Paulus och Barnabas predikade. De prövade om det var i enlighet med skrifterna. Vi läser Apostlagärningarna 17 och 11. Så står det att judarna där var mer öppna än de i Thessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Visst är det härligt? Alltså, de lyssnade, de var inte kritiska och sa: vad är det här för någonting nytt? Och de var inte svåra, de var mottagliga. De lyssnade, men sen när de skulle pröva det här på riktigt, de forskade i skrifterna för att se, stämmer det här? Alltså, de tog emot det, men sen prövade de det: är det här rätt eller inte? Och så måste vi också göra för att vara där Gud vill att vi ska vara, att vi är liksom säkra. Vi prövar utifrån skrifterna. Den profet som har haft en dröm, står Jeremia 23:28. Han må berätta en dröm, men den som har tagit emot mitt ord, han må troget tala mitt ord. Vad är halm mot säd, säger Herren. Alltså, en dröm och en uppenbarelse, den kan vara väldigt stark. Och det finns ju de som har haft det och som har försökt att bygga villoläror på det. Men den som har tagit emot mitt ord, säger Herren, han ska tala mitt ord. Vad är halm? Alltså, halm har ju ingenting multiplicerande i sig. Mot säd, som när man sår det så kan det bära frukt 30-falt, 60-falt och 100-falt. Det är skillnad. Och i andra Petrus brevet kapitel 1 och 16. Det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Ty han blev av Gud Fadern ärad och förhärligad när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten: denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det, som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den heliga ande har människor talat vad de fått från Gud. Alltså Petrus, han skriver, det var inte några, det var liksom inte historier, det var inte fabler, det var inte bara sagor som vi följde, utan vi såg det själva. Vi hörde själva rösten. Och då skulle man kunna tänka sig att på den grunden så ville Petrus också att de skulle verkligen följa honom. Så han skulle ju kunna ha sagt, så nu förstår ni att ni verkligen bör lyssna till oss och det vi säger. Eller hur? Det steget är inte långt i världen om någon säger, jag har haft en enorm uppenbarelse. Jag har fått ta emot så mycket från Gud, så nu bör ni lyssna på mig. Och liksom försöka att ta cred av det. Men det gör han inte. Det Petrus säger efter detta är att så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Alltså vi har hört, vi har sett någonting. Och det som är, det är att ordet är så mycket starkare nu. När vi har sett och hört så är det ordet som blir starkare, inte vi. Han tar med åhörarna och säger, så ni gör rätt i att hålla er till det. Därför det är det som är ofelbart, det är det som är sant, det är det som är rätt. Inte uppenbarelsen i sig, även om det kan vara till välsignelse för någon, men skriften. Tag emot frälsningens hjälp och andens svärd. Vad är det för någonting som är Guds ord? Och Jesus, han säger ju också, Matteus 4, du var ju inne på det i inledningen. Då sa Jesus till honom, gå bort Satan. Ty det står skrivet, Herren din Gud skall du tillbe och endast honom skall du tjäna. Så Jesus övervann Satan i sin mänsklighet, inte i sin gudomlighet. Genom ordet. Och samma står ju oss till del. Samma vapen finns för oss. Ta emot andens svärd. Och sen har vi ju fortsättningen på det där. Alltså även om anden leder in i ökningen så har han ett syfte med det. Det där ordet kom till mig inför den här, eller i början på den här pandemin, när man bara tyckte, vad är det här för någonting? Men jag upplevde någonstans att anden talade. Just det här ordet, att Jesus leddes av anden in i öknen. Därför det fanns någonting som bara kunde göras i öknen. För sen står det att när han kommer ut ur öknen så kommer han ut i öknen i andens kraft. När han går ut i öknen så är han är uppfylld av anden. Anden leder honom ut i öknen. Men när han kommer tillbaka så är det i andens kraft. Det skedde någonting under den där tiden i öknen som anden ville göra. Och det är bra för oss att komma ihåg att även om vi upplever att anden leder oss så spelar det ingen roll om det är si eller så. Utan då vet vi att anden har en väg och ett syfte i det han leder oss. Den profetiska tjänsten då? Nu har vi varit inne på skriften. Det är väldigt viktigt med skriften när man är ledd med, vill vara ledd av helig ande. Hur är det då med den här profetiska tjänsten? Det finns ju en del som har en särskild profetisk gåva. Som också kan få tilltal till människor som kommer. Det kan vara i förbönssituationer och så vidare. Här är det ju viktigt att man förstår hur man tar emot ett sådant profetiskt tilltal. Att man också förstår hur man prövar ett sådant profetiskt tilltal för att det inte ska gå fullständigt snett. många människor har blivit skadade när de har sökt profetisk vägledning liksom hos en profet och gått fram och fått förbön och har fått ett profetiskt ord och så vidare. Så är det. Det är många som har fått otrolig välsignelse, men vi kan inte blunda för det här. Det här är viktigt. Ett kännetecken är: känn dig aldrig hotad av en profetia. Om du känner att du liksom blir rädd, alltså inte rädd för att det känns lite sådär, att det kittlar i magen, att du måste ta steget utanför båten. Det är inte den rädslan, men om du känner dig rädd eller hotad, eller fruktan tar tag i dig, då ska du lägga det åt sidan. Det där är inte den heliga andes röst. Det finns andra röster i den osynliga världen. Allt som hörs i andevärlden är inte den heliga ande. Det är därför det är så viktigt att pröva på det sättet som jag talar om nu. Så var öppen och mottaglig, var inte kritisk. Om inte du har väldiga fog för det, utan var öppen och mottaglig, men ha kvar din urskiljning. Alltså att du prövar det med den heliga ande som bor i ditt hjärta. Jag vet ett tillfälle, det finns fler, men det är ett tillfälle som jag tänker på när jag var ganska tidigt i min tjänst, när jag sökte vägledning hos en profet. Det var liksom ett litet vägskäl. Ja, ska jag gå, ska jag vara kvar eller så vidare? Och jag sökte råd och jag fick en välmenande, alltså det var ingenting ont om den personen, utan det var en välmenande vägledning och vad han upplevde. Men jag kände att den kändes tveksam. Men det var tidigt i min tjänst och jag vågade inte riktigt. Jag visste inte riktigt liksom hur jag skulle hantera det. Så jag började ändå att pröva den där vägen lite grann efter det rådet jag fick. Men kände ganska snart, nej, det här går inte. Så här ska jag inte göra. Och jag är väldigt glad och tacksam för att jag inte pushade den vägen mer, utan att den helige ande faktiskt bromsade och inte gav frid och sanktion över det där, även om jag började liksom att närma mig eller pröva det där lite grann. Den profetiska gåvan, den bekräftar någonting som du redan har i hjärtat. Det är viktigt. Det här är bra, för så är det. Den helige ande bekräftar någonting som du redan visste i hjärtat. Och även om det skulle vara någonting som är helt nytt, du har aldrig vågat tänka en sån tanke innan, så kommer du ändå, om det är från Gud, så kommer du bli överraskad, men du kommer att känna, ja, men det är nog så. Du kommer liksom att känna igen det på något sätt. Det bekräftar. Är det någonting som är helt bara så där vid sidan om och du känner, nej, då ska du bara lägga det åt sidan. Då behöver du inte lägga mer kraft på det. I Apostlagärningarna 13:2 så bekräftade ett profetiskt ord för Paulus och Barnabas den kallelse som de redan hade mottagit ifrån Gud. Det står så här: när de tjänade Herren och fastade sa den helige ande: avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Alltså den helige ande säger till dem under bön och fasta: ni ska avskilja Paulus och Barnabas, men jag har redan kallat dem. Och jag måste också säga att jag har personligen blivit otroligt välsignad av profeter som har talat och bekräftat saker i mitt hjärta. Om jag får dela lite personligt, så jag kan inte dela detaljer så, för det, en del saker är sådär så att man ska ha dem liksom i sitt smyckeskrin och man ska inte dela hur som helst, men jag kan ändå dela. När vi var på bibelskola i Dallas, jag och Malin, min fru, och det här är ju ett antal år sedan nu. Och den här första veckorna vi hade så var det en gästtalare som var där på kvällarna, och det var ett kvällsmöte. Det var ganska tidigt, och jag kände det var 1000 personer ungefär i lokalen, och jag märkte ganska direkt det här var verkligen någon som hade profetisk gåva, för han tog fram, han gjorde på ett fint och bra sätt, men han tog fram du där och han bara talade bam 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 bam, och det var, man förstod det där var mitt i prick. Och han tog nästa och det var med bara så där oj, det här var liksom något utöver det vanliga med de där detaljerna. Det var verkligen Guds ande, och det var frid, och det var bra på allt sätt. Och jag kände mig lite ensam där. Det var inte så andligt, men jag kände mig lite så här: Gud, har du ingenting för mig? Herre, du har tagit mig hela vägen hit över Atlanten, och nu står vi här, och jag kände mig liksom lite ensam, lite så där bortglömd. Och jag hinner inte mer än att säga, liksom, tänka det där, jag står så här. Så bara direkt så säger han, du där nere, och jag var ganska, det var liksom i bakre delen på högsidan. Du där nere, ja just du står så här nu, ja, kom fram hit. Och på vägen fram så säger han, varför sa du, Herren säger, varför sa du att jag hade glömt bort dig? Vet du inte? Jag har ju sagt att jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Och precis det ordet hade jag fått innan vi åkte. Och som jag hade fått vid ett annat tillfälle med. Som är ett ord som jag liksom har följt mig på något sätt genom livet. Och han bara säger det direkt. Alltså då vet man, det här är Gud. Och sen när han kommer fram så börjar han att tala saker som man bara lägger liksom i smyckeskrin. Säger Gud, jag är din. Jag är din tjänare, låt det ske som du har sagt. Jag kan inte göra någonting. Men jag är villig. Jag säger ja, Herre. Så sådan är Gud också. Det finns en väldig kraft i det profetiska. Och kanske att du också har fått tilltal längre tillbaka som du kommer ihåg. Eller som Herren påminner dig om nu. Som den helige ande säger. Jag har inte tagit bort min kallelse. Jag har inte ångrat mina gåvor. De finns kvar. Hur är det då med de här yttre omständigheterna? Ibland så tänker vi att ja, men om jag går Guds väg, då ska väl allt bara gå lätt. Eller hur? Eller så tänker vi att ja, men om det är Guds väg, då måste det bli motstånd. Det här går ju alldeles för lätt. Är det Guds väg så är det ju strid. Eller vilket är det? Ja, man kan säga så här att yttre omständigheter, alltså om det går bra eller dåligt, lätt eller svårt, de varken bekräftar eller förnekar att det är Guds vilja eller Guds kallelse. Och det kan vara ganska befriande att ha det med sig. Alltså i sig. Så om det blir motstånd och svårigheter, det säger inte alls att nej, då är det inte Guds vilja, eller att ja, men då är det Guds vilja. Eller motsvarande på andra sättet. Det varken bekräftar eller dementerar. Någon har sagt så här, att om frihet från problem var ett tecken på att man är i Guds vilja, då skulle det betyda att Paulus, han kom aldrig in i Guds vilja. För överallt dit han kom så var det svårigheter och problem och förföljelse och det ena på det andra. Men vi inser ju och förstår att Paulus var ju väldigt mycket i Guds vilja. Men sen å andra sidan, med det sagt, så bör vi ändå vara öppna och liksom alerta för att urskilja och förstå omständigheter som är tillfällen från Gud. Att vi ändå kan känna igen någonting, men det här är någonting. Jesus, han går faktiskt till rätta med folksamlingen vid ett tillfälle för deras oförmåga att tyda tiden. I Lukas 12:54 så säger Jesus, eller det står så här, till folket sa han också, när ni ser ett moln stiga upp i väster, säger ni genast att det blir regn, och så blir det regn. Och när det blåser sydlig vind säger ni att det blir hett, och det blir så. Ni hycklare, ni jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden? Alltså Jesus förväntar sig att vi ändå ska kunna tyda tiden. Att vi ska kunna förstå. Att kunna i alla fall känna någonting av Guds tillfällen. Om Gud öppnar en dörr, eller att vi ska kunna förstå vad är det som händer egentligen bakom allt detta. Att inte bara tänka, ja men nu händer det, ja, oj nu händer det, utan att lite mer förstå, ja men det här ligger i linje med vad Gud har sagt. Det kommer att bli mer och mer av det här. Jag tänker att det blir lite tydligt när vi nu talar om det här med vaccin, så vet vi att det finns liksom extrema på båda sidor. Det finns extrem som säger absolut aldrig, därför det finns ett chip i vaccinet ifrån djävulen, och någon annan säger att nej men det är väl absolut, det är bara, alltså där blir det hotfullt på andra hållet. Den som inte tar vaccinet ska dö typ. Alltså det blir så här jätte, man bara brr, så. Men jag tänker så här, utan att ta någon ställning här, så vill jag ändå säga det jag tror att man reagerar på, utan att legitimera och säga att det är en bra reaktion, så tänker jag det som jag tror att man reagerar på av det här, det är det här tvånget, det här systemet och den här intoleransen som är mot den som inte vill vaccinera sig. Jag tror att det finns någonting som de som inte vill vaccinera sig. Jag tror att det finns någonting där som man känner igen. Någonting i Bibeln som Bibeln säger ska komma. Därför att det kommer en tid när den som inte tar märket på högra handen eller pannan kommer att kunna köpa och sälja. Det kommer en tid, men själv tror jag att det kommer bli väldigt tydligt och uppenbart. Det kommer inte vara liksom i det fördolda, utan det blir väldigt uppenbart. Men den här reaktionen ifrån världen, den kommer att vara lika aggressiv, tänker jag. Det steget är inte alls svårt att förstå. Ja, har man bara rent mjöl i påsen så är det väl inga problem att ta chippet. Det är väl bara bra. Det är ju bara fördelar. Du har nycklar där, du har allting. Du går aldrig ifrån plånboken. Du kan få liksom kartor, du vet vad du är. Så har man bara rent mjöl i påsen. Och den som inte gör det, han förstör ju det här systemet för oss andra. Och, alltså det kommer vara ett oerhört tryck, tänker jag på. Den som inte vill gå den vägen, som alla andra. Jag tror, ni får bedöma själva, men när jag funderar själv så tänker jag, ja, men jag tror att det är någonting av det där som gör att man reagerar och säger jag vill inte göra det här. Alltså jag känner igen systemet som kommer. Det var ett litet sidospår, men det har ändå att göra med att förstå tiden tillsammans med den helige ande. Inte bara se att ja, här var ett virus och nu var ett vaccin och nu var det någonting, utan det finns kanske någonting som den helige ande vill göra oss uppmärksamma på, så att vi känner igen när det kommer nästa sak. Så. Och som avslutning på det här. Vikten av att känna igen. Att faktiskt liksom hedra den helige ande. Och att umgås med den helige ande. Den är avgörande. Den är viktig för att kunna ännu mer följa de allra minsta, hur ska man säga, den här allra försiktigaste maningen ifrån den helige ande. Att kunna känna igen den. Att lära känna honom. att bli mer lyhörd för den helige ande. Det står i andra Korinthierbrevet 13:13. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige andes gemenskap vare med er alla. Den helige andes koinonia är det ordet som används, det grekiska, men det betyder ju den här riktigt, riktigt nära, intima gemenskapen, en djup gemenskap, djup samhörighet. Det är vad Bibeln och Paulus önskar. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige andes koinonia. Alltså, vilket innebär att det är inte en stund och sen inte, eller mellan den och den tiden och sen inte, utan det är någonting som den helige andes gemenskap, samhörighet, intimitet, som gör att man är lyhörd, att man kan känna igen den helige ande. Får jag avsluta med en sak, med en liten bild på detta. Nu lever inte min svärfar längre och så där, och det här är många år sedan. Men då satt jag var ganska ny i familjen då, i deras familj, och där sitter vi i tv-rummet runt soffan, tv:n står på lite grann så där, och vi sitter och pratar lite. Det är då svärfar, det är svärmor och jag vet inte om det var någon med där i rummet. Vi satt ju där och pratade bara, och plötsligt så reser sig, och jag märkte inte att det var något speciellt, men svärmor reser sig och går ut i köket och då säger min svärfar: vad sa jag nu? Och jag var ju så där helt ovetande, det vet jag inte. Sa du någonting nu, eller var det något? Det gick mig helt förbi. Nej, han kände, de hade varit gifta, och han visste inte varför, men han förstod att det var, han märkte att hon lämnade rummet och att det var någonting som inte var bra, det märkte han. Jag tycker det är faktiskt så det kan vara i en gudstjänst också. När den helige ande är där. Men så är det någonting som görs på ett, någonting som bara blir den helige ande lämnar. Och det kan vara många som jag själv då, som jag märkte ingenting. Jo, men han som kände henne kände att det var någonting. Därför han kände henne mycket bättre än vad jag gjorde. Och där vill den helige ande ha oss alla. Att vi faktiskt känner den helige ande på det sättet, så att vi känner om han, det sker ju inte här, men om man är i ett annat sammanhang. Att man känner att den helige ande, utan att göra det här överdrivet, men ändå att man känner det där bedrövade den helige ande. Det där uttryckte förakt mot skriften, eller förakt för den helige ande, eller liksom det var inte bra. Den helige ande vill att vi ska lära känna honom, så att vi kan vårda den där relationen. Amen.